Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. The Master Switch är en sakprosabok från 2010. Där juristen och teknikforskaren Tim Wu undersöker hur amerikanska kommunikationsmedier har utvecklats till mäktiga informationsimperier. Boken rör sig mellan telefoni, radio, film, television och internet och kombinerar företagshistoria, mediehistoria och konkurrenspolitik. VUs centrala syfte är att visa att nya medier ofta börjar som öppna miljöer, där många kan experimentera, men senare samlas under ett fåtal dominerande aktörer. Han kallar detta återkommande förlopp för cykeln. Genom fall som Bell System, Hollywood Studiosystem och RCA visar han hur kontroll över nät, distribution och innehåll kan begränsa både konkurrens och yttrandefrihet. Internet behandlas som den avgörande nutida frågan, eftersom så många tidigare åtskilda medier nu använder samma digitala infrastruktur. Boken är därför inte en teknikprognos i snäv mening, utan en historiskt grundad varning om vem som kan få makten över informationsflöden. Den vänder sig till allmänläsare som vill förstå sambandet mellan teknik, marknadsmakt och demokrati. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, cykeln förklarar hur öppna medier blir slutna system. VUs viktigaste idé är cykeln, ett mönster där en ny kommunikationsteknik först präglas av experiment. Konkurrens och relativt låg kontroll. Tekniken kan användas av många aktörer eftersom standarder, nät eller affärsmodeller ännu inte har låsts. När mediet blir ekonomiskt och socialt centralt uppstår däremot starka skäl att kontrollera det. Företag köper konkurrenter, sluter exklusiva avtal, påverkar regleringen och bygger vertikalt integrerade verksamheter. Resultatet blir ett slutnare system där samma koncern kan styra över både vägen till publiken och det som publiken får tillgång till. VU menar inte att varje medium utvecklas identiskt, utan att riktningen från öppenhet till koncentration återkommer tillräckligt ofta för att vara politiskt viktig. Telefonin, radion, filmen och televisionen används för att göra mönstret konkret. Perspektivet flyttar därmed frågan från om en viss tjänst är populär eller tekniskt imponerande till vem som har möjlighet att sätta reglerna. För en svensk läsare är resonemanget också relevant i en mediemiljö där globala plattformar, mobilnät och strömningstjänster påverkar vad som blir synligt och tillgängligt. Cykeln fungerar främst som ett analytiskt verktyg. Den påminner läsaren om att dagens öppna digitala miljöer inte automatiskt förblir öppna när ekonomiska intressen växer. För det andra, Bell System visar hur monopol kunde framställas som samhällsnytta. AT&T och Bell System har en central plats i boken. Eftersom de visar hur ett monopol kan presenteras som en praktisk lösning på ett verkligt problem. Telefonnät behöver kopplas samman, underhållas och fungera med gemensamma standarder. Theodore Weil och Bell System gjorde idén om ett enhetligt, nationellt nät till ett argument för centralisering. Wu visar att effektivitet och samhällsnytta därför inte alltid står i motsats till monopol, utan ibland används för att legitimera det. Problemet uppstår när ett företag som kontrollerar infrastrukturen också kan avgöra vilka apparater, tjänster och konkurrenter som får anslutas. Då blir nätets tekniska nödvändighet en källa till ekonomisk och politisk makt. Statens roll är avgörande i denna analys. Myndigheter och domstolar kan både skydda en dominerande aktör och senare begränsa den genom konkurrensrättsliga ingripanden. Wu skildrar alltså inte staten som antingen räddare eller skurk, utan som en institution vars beslut formar marknaden. Jämförelse med dagens bredband och mobiltelefoni blir tydlig. När en liten grupp äger de grundläggande nät som andra är beroende av räcker det inte att fråga om tjänsten fungerar väl. Man måste också granska villkoren för tillträde, innovation och konkurrens. Bell System blir därmed bokens tydligaste exempel på hur infrastrukturkontroll kan bli kontroll över information. För det tredje, Kronoseffekten beskriver etablerade företags rädsla för nästa teknikskifte. Med begreppet Kronoseffekten beskriver Wu hur företag som en gång vuxit fram genom innovation senare kan försöka stoppa just den sorts innovation som hotar deras egen ställning. Namnet kommer från myten om Kronos som åt sina barn av rädsla för att bli störtad. I boken är poängen inte att alla etablerade företag är fientliga till förändring, utan att deras ekonomiska incitament förändras när de har mycket att förlora. Ett tydligt exempel är RCA och David Sarnoffs motstånd mot FN Radio, som riskerade att störa värdet av den befintliga radioverksamheten. Wu använder också Western Unions motstånd mot telefonin för att visa samma mekanism. Den etablerade aktören kan använda patent, avtal, lobbying eller reglering för att göra en konkurrerande teknik mindre attraktiv eller svårare att sprida. Detta förklarar varför teknisk överlägsenhet inte alltid räcker för att en ny lösning ska. Den måste också överleva en miljö där äldre företag har kapital, politiska kontakter och kontroll över distributionen. Kronoseffekten ger boken en mer precis förklaring än den vanliga föreställningen att marknaden naturligt belönar den bästa innovationen. Den visar att konkurrens handlar om makt över spelreglerna. För läsaren blir det ett sätt att bedöma nutida plattformar och nätägare. Frågan är inte bara vilka nya produkter de lanserar, utan om de samtidigt begränsar teknik som kan minska deras egen kontroll. För det fjärde, vertikal integration gör kontroll över innehåll och distribution särskilt stark. Voo lägger stor vikt vid vertikal integration. Alltså när ett företag förenar flera led i informationskedjan. Det kan handla om att äga nätet som transporterar informationen, innehållet som lockar publiken och verktygen som bestämmer hur användaren når innehållet. Filmbranschens studiosystem är ett historiskt exempel. När bolag kunde kontrollera produktion, distribution och biografer blev det svårt för oberoende producenter att nå en publik. Liknande frågor återkommer i televisionen och i den digitala ekonomin där operativsystem, appbutiker, söktjänster, nät och medieinnehåll kan knytas ihop. Voos invändning är inte att varje samordning mellan verksamheter är skadlig. Integrerade system kan vara bekväma och ibland effektiva. Risken är att ägaren kan gynna sina egna tjänster, stänga ute rivaler eller göra användaren beroende av ett enda ekosystem. Då kan valfriheten minska, utan att det alltid märks som ett direkt förbud. Bokens historiska exempel visar dessutom att denna makt ofta byggs gradvis genom affärsavtal och tekniska villkor snarare än genom ett enda dramatiskt beslut. Därför är vertikal integration viktigare än en enkel diskussion om företags storlek. Ett stort företag kan möta konkurrens, men ett företag som kontrollerar flera nödvändiga portar till publiken kan påverka hela marknadens villkor. Voo kopplar denna insikt till internet, där konvergensen mellan medier gör gränserna mellan innehåll, infrastruktur och åtkomst allt mindre tydliga. Slutligen, separationsprincipen är Voos försök att skydda internet från ny koncentration. Som motdrag till cykeln föreslår Voo separationsprincipen. Den innebär att samhället bör hålla isär tre former av makt, transporten av information, produktionen av innehåll och verktygen som ger användaren tillgång till informationen. Transporten kan vara bredbandsnät eller annan grundläggande infrastruktur. Innehåll kan vara film, nyheter eller andra medietjänster. Åtkomstverktyg kan vara sökmotorer, programvaruplattformar eller appbutiker. Tanken liknar maktdelning i politiken. Ingen enskild aktör bör kunna styra alla led och därigenom bestämma både vad som kan distribueras och hur publiken hittar det. Principen är mer strukturell än enskilda regler om exempelvis priser eller olagliga avtal. Voo argumenterar för att regler bör förebygga att allt för koncentrerad kontroll uppstår istället för att enbart försöka korrigera skadan efteråt. Detta är särskilt relevant för internet eftersom samma nät bär telefoni, video, nyheter, handel och social kommunikation. Om nätets ägare eller dominerande plattformar kan prioritera egna tjänster kan den öppna arkitekturen försvagas. Samtidigt är principen medvetet krävande. Den skulle begränsa företags möjligheter att bygga helt integrerade ekosystem, även när dessa är attraktiva för konsumenter. Bokens styrka ligger i att den gör denna avvägning synlig. Bekvämlighet och effektivitet måste vägas mot långsiktig konkurrens, oberoende innovation och möjligheten att kommunicera utan privata grindvakter. Sammanfattningsvis, The Master Switch passar läsare som vill förstå dagens diskussioner om stora teknikföretag, nätneutralitet, mediekoncentration och konkurrenspolitik genom ett längre historiskt perspektiv. Den är särskilt användbar för studenter, journalister, beslutsfattare och teknikintresserade allmänläsare, men kräver inte att man är expert på juridik eller datateknik. Den praktiska nyttan ligger i att boken ger ett språk för att skilja mellan teknisk innovation och makten att kontrollera innovationens villkor. Efter läsningen blir det lättare att ställa konkreta frågor om vem som äger infrastrukturen. Vem som kontrollerar åtkomsten och vilka aktörer som kan missgynnas när marknader integreras. Intellektuellt utmärker sig boken genom att koppla samman telefoni, radio, film, television och internet i en sammanhängande argumentation. Många böcker om digital teknik fokuserar främst på enskilda företag, aktuella produkter eller kortsiktiga prognoser. Woo använder istället historien för att visa hur liknande konflikter om öppenhet och kontroll har återkommit i olika tekniska former. Hans cykel är medvetet bred och kan ibland förenkla skillnader mellan branscher och tidsepoker. Just därför fungerar den bäst som en skarp tolkningsram, inte som en mekanisk lag. Separationsprincipen gör också boken ovanlig. Vu nöjer sig inte med att beskriva koncentration, utan formulerar ett institutionellt svar på den. Kombinationen av levande industrihistoria, juridisk analys och en tydlig normativ fråga om fri informationsspridning gör boken fortsatt särpräglad i genren. Om du vill stödja Tim Wu, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!